Nattvakten av Anna Irén, uppläst av mig, Rakel Molin, för World Audio Publishing International 2019. Amsterdam, Kerkstraat, 26 november. Konst var ett ord som alltid hade förbryllat Titus. Det var som om ordet i sig var för futtigt för de mästerverk som det syftade på. De holländska konstnärerna, eller snarare mästarna från guldålderns 1600-tal, hade intresserat honom redan som barn. Precis som alla andra hade han tyckt om att spela kula och brännboll, och visst hade han dragit flickorna i flätorna och kastat suddgummi på lektionerna, men den där speciella stunden på eftermiddagen när hans mor och far ännu inte kommit hem från sina arbeten hade Titus ägnat åt konsten. På julafton året han fyllde 9 år hade hans mor gett honom ett årskort till Riksmuseum i julklapp. Titus hade frångått sina principer och ropat rakt ut av glädje. Sedan hade han kramat sin mor och det hade hon tillåtit. Det var ju trots allt julafton. I efterhand hade han förstått att årskortet till Amsterdams största konstmuseum skulle ge mor och far extra tid till andra aktiviteter, som att gå ut på någon av stadens restauranger eller att gå på operan. De hade helt enkelt skaffat sig barnvakt. Riksmuseum blev hans andra hem, och han fick under året som följde tillstånd att komma hem klockan 8 om han då lovade att hoppa i säng alldeles på direkten. Det löftet var inte svårt att hålla. Dels var han så trött efter dagen i skolan och sedan timmarna i de oändliga salarna. Dels var önskemålet om att gå till sängs utan att krångla en billig biljett för att få göra det han älskade allra mest. Att gå runt på museet. Sedan dess hade han tillbringat merparten av sin vakna tid där. Och nu arbetade Titus sedan många år tillbaka som nattvakt på museet. Men den senaste tiden hade hans yrke och hans kunskaper om Riksmuseum och dess samlingar kommit att bli en försvårande omständighet för honom. Så försvårande att han fruktade för sitt liv. Han hade fått ett erbjudande som han bestämt ville tacka nej till. Problemet var att möjligheten att tacka nej inte existerade. Han skulle tvingas begå det mest förfärliga brott. Alternativet var att möta döden. Men han var inte färdig med jordelivet ännu. Hans ungkarsliv hade för en tid sedan plötsligt tagit en ny vändning. Violette hade dykt upp i hans liv helt oväntat, och för snart 9 månader sedan hade hon i deras lilla lägenhet på Kerkstraat berättat för honom att hon väntade barn. Att han, Titus, den konstintresserade enstöringen, skulle bli pappa. Men det fasansfulla erbjudandet han just fått grusade deras framtidsplaner. Han hade så gärna velat diskutera saken med henne, be om råd, men villkoren för uppdraget tillät inte något sådant. Den enda tröst han hade var att han aldrig skulle åka fast. Han skulle precis som vanligt ta bussen hem på morgonen. Varken Violette eller någon annan skulle förstå någonting. Det var bara det att hans liv från den dagen inte skulle vara värt någonting. Han skulle leva i en lögn som för alltid skulle göra det omöjligt för honom att känna lycka. Fönster, fasader och takåsar dignade av gnistrande ljusgirlanger runt Gustav Adolfs torg, Göteborgs absoluta mittpunkt. Maktens hus som omgav torget hade förvandlats till lysande gräddtårtor, och granriset som låg på marken vid entréerna var täckt av iskristaller i den kalla vinterkvällen. På isbanan som löpte runt statyn cirkulerade kärlekspar, barnfamiljer och en och annan singelåkare på jakt efter sällskap. Musiken ljöd ur högtalare som gömts vid de brinnande fackelstolparna.